Vi är sponsrade av våra vänner på Samsung och ni har ju hört oss tala oss varma kring deras nya telefon Samsung Galaxy A42 som är 5G-anpassad. Batteritiden är otrolig, kameran och skärmen är av högsta snitt. Det är helt enkelt väldigt mycket telefon för pengarna. Vi har dessutom skojat lite om att Samsung borde ingå något slags partnerskap med Jan Andersson här nu så att han kan dels ringa många och långa härliga samtal till Milano, men också så att han kan hålla koll på alla spelare som gör anspråk på en plats i EM-truppen.
Ja, men jag ser ju framför mig hur han sitter i sin badtunna som fortfarande är en hypotetisk badtunna, även där som den finns, men den borde finnas annars ute på Lidingö och ligga där en söndag, kolla lunchmatchen i Italien i sin Samsung Galaxy A42 som är anpassad för 5G.
Och finns den här badtunnan så sitter ju Wettergren där i. Med en långhylsa.
Det är klart han gör.
Janne!
Janne, har du Samsung Galaxy A42 anpassad för 5G?
Janne, kom in nu! Kan se matchen sen!
Man kan verkligen se det framför sig.
Wettergren blev göteborgare helt plötsligt. Ja, ja. Hörrni, gå in på samsung.se och bekanta er med den här telefonen. Ni också. Vi säger stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Ja, du knäcker en liten torsdags Toto Pepsi du.
Vadå torsdags Toto Pepsi? En jul Pepsi Gugge.
Ja, just det.
Jag dricker inget annat än Pepsi över jul.
Det är ju både juletid och torsdag. Det är den 17 december i kalendern. Vi är mitt inne i en sprakande midweek. Mm. Spelas ju både Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga. You name it. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja, det är sanslöst vad det rullar på. Jag har försökt få en liten överblick här av det kommande spelschemat under julen, mellandagarna, nyår.
Tänker Premier League?
Nej, så överlag. Mm. Det ska jobbas och
jaha,
det,
menar så.
Det är FPL. Och, ja, men ja. Alltså, och så inser man, nej, det här är ingen vanlig säsong.
Nej.
Det stannar inte.
Nej, men det är ju det, och det jag tycker är extra kul här, om man säger, det är ju att alla ligor är öppna. Alltså till och med den franska ligan, till och med den tyska ligan, alltså de som brukar vara avgjorda tidigare. Italienska ligan har ju varit avgjord tidig. Man har ju liksom skrivit Juventus som inte bara campioni d'inverno utan även campioni. Mm. Och scudetton har gått till dem. Alltså i år är det så jävla öppet, vilket gör att det är roligare. Trots att det är tråkigt med corona, inga supportrar på läktarna och så vidare, så är ju själva sportsliga dramatiken det som är grunden i hela idrottsrörelsen, va? Det är den som är rolig.
Ja, verkligen. Och det är ju otroligt jämnt. Jag satt och kollade på Bayern München-Wolfsburg igår. Jag tror att det var första gången Hansi Flick, nu får väl någon tyskkännare rätta mig om jag har fel, han ställde upp med Lewandowski, Müller, Gnabry, Sané och Koeman i samma startelva.
Wow.
Tänkte man, oj oj oj, nu kommer Wolfsburg få en svettig kväll på kontoret. Matchen spelades på Allianz också i München. Mm. Nej, 1-0 Wolfsburg tidigt. Gjorde 2-0, fick det bortdömt. Bayern knappt med ett skott på mål. Alltså det är så här, nu vände ju Lewandowski med ett sent kvitteringsmål i första halvlek och sen så trycker han in 2-1 i andra. Mm. Och de avgick väl med någon slags seger som var rättvis at the end of the day. Mm. Men du fattar vad jag menar, att det finns inte de här asfalteringarna längre. Mm. Vi var många som satt och trodde att Manchester City skulle göra slarvsylt av West Bromwich i förrgår.
Inte jag.
Ja, men det går lite halvtrögt för dig på resultattipset ändå, va?
Halvtrögt och halvtrögt. Jag satt på krysset i Liverpool Spurs igår. Det kan man ju säga, det var inget dåligt spel.
Ja, nej, jag tycker bara att du har varit vresig och gått och svurit här på kontoret på morgonen.
Jo, men det kan bli så jävla förbannad när man släpper Firmino i 90e minuten när man liksom har försvarat sig med mer eller mindre perfektion. Man har fått en deflection in i mål och sen så visst, Liverpool har bollen väldigt mycket. Vi kommer väl dit snart. Men jag blev irriterad och nu är jag i brygga inför kvällens matcher.
Jag fattar.
I parter läge, Gusten.
Jag fattar. City 1-1 i alla fall hemma mot West Brom. Jag har sett Barca flera gånger den här säsongen slita rejält mot nederlagstippade doggar. Och jag menar en sån här, alltså det är någonting som det här spelåret har gjort, så som upplägget har varit med en märklig försäsong och säsongen som har gått i varandra och extremt komprimerade spelscheman och ingen publik på läktaren, så det finns inte den här naturliga fasen i hur man agerar hemma kontra borta, utan det är verkligen liksom allt skrivs om.
Allt skrivs om.
Jag sitter och tittar på, jag upprepar, Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry och Kingsley Coman i samma elva.
Ja, det är sinnessjukt.
Och känner, det här är inte bra. Nej. De kommer inte till avslut. Ja. De kommer inte till ett avslut. Ja, det var sanslöst alltså. Men jag måste säga det, att starkast intryck på mig igår kväll. Det gjorde nog ändå Artetas Arsenal i första halvlek hemma mot Southampton. Såg du den matchen?
No.
Eller satt och kika Juventus-Atalanta? Jag, hade jag satt ju i Fantasy-TVs uppesittarkväll.
Ja,
igår.
Jag vet.
Det var kvadruppelskärm.
Ja. Jag hade trippel och sen så sappade jag lite på ett par skärmar. Det var ju en av matcherna som var kvar. Över första halvlek så sappade jag bort dem under andra halvlek sen. Mm. På något sätt deprimerande att se Arsenal.
Ja. Nej, alltså jag satt ju och kikade Leicester mot Everton och sen så var det Leeds Newcastle och sen så var det då Arsenal Southampton och så hade jag då Juventus Atalanta på min egen skärm. Vilken skillnad det är i kvalitet på fotboll rent tekniskt att sitta och titta på Leeds Newcastle på ena skärmen och Juventus Atalanta på andra skärmen. Det var otroligt alltså.
Det är nästan som man sitter och bara bortre fot, ta emot bollen med bortre fot. Det lärde man sig i grundskolan. Det är ABC i fotboll. Jag tror att mitt största problem med Arsenal att kolla på dem nu, det har inget med något supporterskap att göra eftersom jag inte har något lag i England. Men det är att Arsenal är för mig och kommer nog alltid vara Wengers tidiga Arsenal. Alltså det på Highbury. När det var låg kamera, man kände som man var nära planen när man tittade. Och det, bara, liksom, det var en fotboll som man inte riktigt hade sett i Premier League tidigare. Det var atleter, det var inga jävla barbärsdrickare. Det var liksom full jävla fart och det var fläkt och det var härligt. Kolla på Arsenal idag, det är något helt annat. Det är liksom trögt och det är chansfattigt och det är dåliga spelare. Alltså, allting med Arsenal mot det Arsenal som en gång i tiden nästan hade kunnat liksom fått mig att börja hålla på dem.
Framförallt så är det ju ett Arsenal som fullständigt tappat
bort. Jag tror fan jag höll lite på Arsenal under den tiden. Jag hade en polare som blev ihop med en tjej från norra London. Bodde helt nära Highbury. Så han gick dit väldigt ofta och mässade och liksom så här, jag var där och hälsade på och liksom, ja men allting. Så det var Arsenal mycket för honom och så alltså det man såg då på TV var ju fantastiskt. Det var ju precis också när Premier League började bli riktigt, alltså det Premier League är idag, det är lindan av det moderna Premier League, från lervällingen i Stoke till liksom ja, men den perfekta TV-produktionen, Henri som bryter in och Ljungberg som kommer på djupet, allt det där som, eller allt det som är Premier League idag, det började då.
Kletet på bröstet.
Precis. Och så jag tror fan, nu när jag tänker på det, så att Premier League, den moderna Premier League för mig är väldigt mycket Arsenal. Mm. Tidiga Arsenal.
Vira.
Och därför är det så, ja, han också. Därför är det så smärtsamt att kolla på dem idag. Och därför bytte jag bort Arsenal igår.
Gulligt, måste jag säga. Och oväntat för att komma från dig. Att du nästan började hålla på ett lag för att din polare blev tillsammans med en tjej från det området.
Nej, men du jävla fattar ju hela luddig
koppling.
Nej, men du fattar
du sitter
hela
hemma grejen. I söderort och liksom jag håller på Arsenal, varför då?
Men du hörde ju inte vad jag sa. Du hörde hela
polarna blivit tillsammans med en tjej från norra London.
Ja, nej men, och sen visade man ju Arsenal jävligt mycket på
ja,
den
absolut.
Tiden. Också,
och du var där och hälsade på. Ja, visst. Jag tyckte bara att det var...
Man tog sig en bläcka i norra London.
Det var en härlig
och sen
koppling.
Så var det Arsenal på tv dagen efter och så var det häftigt med London och allt.
Det jag skulle säga i alla fall för att knyta ihop den här säcken, nu har jag gett mig ut här i två sidospår. Ett, jag tycker att den stora skillnaden på Arsenal av idag kontra det Arsenal du beskriver, det Arsenal nog många av oss har vuxit upp med, det är att de helt har förlorat sin identitet som en toppklubb, som en titelutmanare, som ett lag som hör hemma i Europacup-slutspel, som lyfter ligapokaler men som i alla fall slåss om dem nästan varenda säsong. som går långt i inhemska kupper och som huserar spelare som har respekt vart de än kommer. Men i synnerhet är ett lag som på hemmaplan dominerar sina matcher. Mm. Ingen åkte till Highbury, ingen åkte till Emirates de första åren och tog bollen och liksom dikterade villkoren. Nej. Och sa, här bestämmer vi. Utan det var ju Arsenal som gjorde det. Jag är väl medveten om att det var ju en liksom utdragen nedmontering under Wengers sista säsonger också. Och det går säkert att visa en hel del matcher från Emirates där både United och kanske senare då City och Chelsea har gjort det som vi ser nästan i parti och minut idag redan då. Men du fattar vart jag vill komma någonstans. Mm. Igår ser jag alltså ett Arsenal i fullständig resultatmässig kris. Nu menar ju många på att det är, liksom, det är inte bara resultatmässigt i kris. Men vi kan väl i alla fall konstatera att även ja. Arsenal-supportrarna skriver under på att där man ligger i tabellen med det som har spelats in, det är, liksom, ja. Det är så nära fiasko det bara kan komma. Man ligger under fullt rättvist efter 20 minuter mot Southampton. Alltså det är Southampton vi pratar.
Mm.
Sen har de jättemånga fina spelare och har ett bra lag som Hansen Hüttel har byggt och så vidare. Men det är fortfarande Southampton för att prata liksom hierarki och näringskedja. Och vad händer då? Då är det inte så att Southampton liksom, fan, nu har vi ettan att gå på. Nu jävlar, nu här kan ju bli, vi kanske kan få med oss någonting. Nu drar vi tillbaks trupperna och så ser vi hur länge vi kan hålla ut. De bara kör, alltså Arsenal är ju nedtryckta i underläge hemma mot Southampton. De får inte låna bollen.
Nej.
De får inte låna bollen. Stå med 10 man nedanför cirkeln på egen planhalva och låter ett Southampton i ledning bara liksom bolla gris.
Mm.
Det var så jävla smärtsamt att se. Och då, alltså jag håller inte på Arsenal överhuvudtaget. Jag har inte någon kompis som har blivit tillsammans med någon tjej från norra London back in the days. Men det var bara liksom så här. Jag satt nog och tänkte,
som om det särskiljer oss idag.
Ja,
exakt. Jag är inte Thomas som sitter där borta.
Jag satt nog och tänkte lite liksom löst igår att fan vet om det inte är nu, just i de här minuterna som jag omvärderar vad Arsenal är för klubb.
Nu ska du börja se dem som ett West Brom eller ett Southampton, ett mittenlag, ett Newcastle.
Nej, alltså jag vill inte gå så långt att jag liksom ser på Arsenal på samma sätt som jag ser West Brom. Du har ju kunnat
sagt det om Milan och många andra klubbar också.
Nej, utan det jag tror att jag menar är att jag ska nog sluta se på Arsenal från och med igår som ett lag som gör fel i liksom ambitionen att vinna titlar och gå till Champions League-semifinaler. Och det är så långt bort att det är bara stänga den dörren.
Mm.
Kanske når de dit igen. Kanske är man där om 10 år. 15
men
år.
Nu är dörren stängd.
Men nu, det är liksom, alltså, nu har vi det ju svart på vitt. Det handlade inte om Wenger out. Det handlade inte om att Unai Emery var fel. Arteta är kanske inte fel, men han var sannoliken inte rätt. Eller så är han det. Bara det att titta på truppen. Vad är det för spelare som springer runt på plan? Men hur använder man spelarna? Vad har hänt med självbilden?
Hur ser den långsiktiga planen ut? Hur ser den kortsiktiga planen ut?
Jo, men du kan...
Vad är Arsenal idag? Håll det är med... identiteten tycker jag någonstans sätter fingret på det. Ja. Vad är Arsenal och vad ska Arsenal vara för någonting?
Men håll med om att du också fortfarande tänker på Arsenal som att så här...
Jag har Ljungberg driva igenom, få en boll på foten och sätta den i borta. Ja. Alltså det är där.
Men 2020, fortfarande idag, så tror jag nog att du också har i dig att tänka att två bra fönster och så får man liksom snurr på tränaren.
Ja.
Då är man där igen.
Mm.
Nej, det är man inte.
Okay.
Ja, nej, men det är en sån jävla totalrenovering som behövs av hela den där klubben. Och en totalrenovering kan man ju inte bara göra hux flux. För du måste ju ha någonting att...
Du måste ha en plan.
Ja, men du, inte bara en plan, utan du måste...
Du har en ritning om du ska bygga ett hus.
Och du måste ju ha någonting att så här...
En byggledare kan vara bra också.
Ja,
och du en arkitekt.
Och du måste ju säga till liksom marmorbordet som ska in, eller den trappan du ska bygga, att det är ganska kul att komma till det här huset. Ja. Här får man vara med om fina grejer.
Ja. Det här är en slutdestination.
Exakt. Men jag menar, det Arsenal har att peka på nu. Alltså, nu är det,
möjligtvis det är bara... att du hamnar i vintersavdelningen borta i staterna någon gång i tiden.
Jag tror att det är bara glömma Europa League-spel för Arsenal 21-22.
Mm.
Och då är det ju liksom, vad har du då? Vad har du att komma med då?
Mm.
Det är ju det som har varit Uniteds problem. Att man har fått ta spelarna som man har intalat sig är. Liksom, ja, det här är Champions League semifinalspelare. Ja. Men Champions League semifinallagen har inte gjort anspråk på de spelarna.
Nej.
Sen visst finns det lite det undantag.
Första signalen på att vi snett ut där, fan, är vi ensamma om den här killen? De vill också ha dem sen, ja, mittenlag i Frankrike.
Alltså så här, jag tycker ju,
vi får inga bud på våra spelare, hur är det som händer?
Nej, men jag tycker att Jadon Sancho, han verkar ju av allt att döma och allt jag har sett vara the real deal. Men känner man inte lite så här, varför är det bara United som
jo, lite så.
Varför är det bara United som drar i någon?
Börjar man
Real är inte där.
Nej, de är inte där.
Juventus är inte där. Bayern München är inte där.
Nej.
Men United är där. Säg vad han kostar. Ja. Harry Maguire.
Kolla med Håland. Vilka ut efter honom? Varenda jävla storklubb.
Hur många drog i Harry Maguire?
Ingen.
Ja, det var United. Ja. Säg vad han kostar. Ja. Läste så här, kan vi få en halv? Testa miljarden.
Han spelar ju ändå VM-kvarts, semifinal, förlåt.
Ja. Nej, men man har ju såklart motbud och hamnat otroligt rätt på Bruno Fernandes och så vidare.
Ja.
Men det var inte heller någon spelare som jag uppfattade att United...
Undantaget som bekräftar regeln då?
Jo, men han var väl inte någon som United snodde framför någon annan. Det var väl bara en ovanligt bra scouting.
Så nu kommer man inte ihåg varenda affär och exakt
att,
hur
fan, Bruno Fernandes är gick, nog men... ändå the real deal. Ja. Liksom. Skitsamma. Håller du med mig bara det jag säger här kring Arsenal? Mm. Att man nog... igår så kände jag liksom... Det här är ingen svacka.
Amen.
Det är bara släpp svackan. Det här är Arsenal nu. Mm. Mm. Och kommer nog vara väldigt länge. Och en förändring är inte ligatitel och Champions League semifinal igen.
Nej.
En stor förändring till det positiva. Mm. Det är att dominera på hemmaplan.
Mm.
Det skulle vara en förändring.
Ja.
En stor förändring för Arsenal. Jag har inte ens vågat kolla vad de stoltserar med för hemmafacit. Alltså. Mm. Men igår var väl femte matchen utan vinst.
Ett lag som man verkligen har funderat på var de står någonstans, var de befinner sig i hierarkin och vart de är på väg någonstans är ju verkligen Spurs.
Mm.
Och i och med att José Mourinho har haft de åren, ska jag säga, under 10-talet som han har haft, och det har väl aldrig slutat i en perfekt exit heller när han har lämnat klubbar. Senast det var perfekt var ju när han stod i tårar efter att ha vunnit Champions League-finalen tillsammans med Materazzi. De kramar varandra och man har vunnit trippen och liksom Mourinho stod väl så högt upp en tränare kan stå där och då.
Ja.
Så har det varit, ja, men alla känner till, resten är så att säga historia. Men nu är ju på väg och liksom, det är på väg att hända någonting, kan jag ändå tycka, med Mourinho. Även om man känner på de flesta man pratar med att man inte gillar honom när han står för en förlegad fotboll. Han kommer, vad är det man säger, han är där i 2 år, kanske vinner någonting, men han tar sönder jävligt mycket under tiden, så blir det tufft att bygga upp igen efter att han har varit där med sin ledarstil och sitt sätt att vara klubben, skulle jag vilja säga.
Han har väl fortfarande inte varit mer än 3 säsonger i ett enda lag.
Ja, det är väl max. Men jag liksom så här, jag har jävligt stor respekt för det också, att man är 2-3, och det börjar också bli normaliteten in i fotbollsvärlden, ja, i den stora fotbollsvärlden, att du är 2-3 säsonger. Sen byter du. Alltså det,
jag skulle snarare säga att, liksom, att ha samma tränare i 3 säsonger, det är nog fan ovanligare än att inte ha det.
Exakt. Du ser till och med så bra tränare som precis har vunnit, tagits till en Champions League-final, kan sluta i storklubbar just för att det behövs någonting mer. Det har hänt saker under resans gång. Lite polemik har uppstått med sportchefen och sen så blir det större grejer inför en sommar och så. Men vad det gäller Mourinho här och nu i alla fall, så tycker jag verkligen att han gör det bra. Och då ser alla gårdagens match, liksom första 45 minuter, som är såklart, som jag nämnde i svepet förra gången, att ställa bussen inte alltid i rätt sätt. För Tottenham och Mourinho kan faktiskt spela på ett annat sätt. Det insåg man i halvlek. Man spelar på ett helt annat sätt när man kom in i den andra halvleken. Och jag tycker faktiskt att det är ett Spurs som är, ja, men stundtals riktigt bra. Men det är lätt att landa hela tiden på Mourinho. Jag vill inte göra det nu. Utan jag vill landa på spelarna i Spurs. Alltså det är för dåligt teknisk nivå. Du nämnde att du såg Juventus-Atalanta. Jag vet inte om det var så jävla hög teknisk nivå, men det var väl i alla fall bättre än Arsenal.
Jag pratade om den matchen bredvid skärmen, Newcastle mot Leeds.
Jag fattar det. Men alltså, de tekniska misstagen som så många Spurs-spelare gör igår när de ska ställa om, i halvtidspausen när studion liksom bryter ner Tottenham och deras omställningar, så är det liksom, ja men kolla, Mourinho har inga omställningar, Mourinho har inte det här, Mourinho gör inte det här. Jag ser ju dåliga passningar, jag ser ju dåliga mottagningar, jag ser felbeslut. Visst, det ligger såklart också på Mourinho i felbesluten. Det kanske inte finns en riktig tydlighet exakt hur man ska göra när man ställer om. Men i och med att man gör det i andra halvlek så är det ju någonting som händer där. Visst, taktiskt så förändrar man någonting. Men spelarna kommer ut och är lite av ett annat lag också. Men jag tycker alltså att det som påverkar Spurs mest igår, att de ser så jävla dåliga ut som de gör i perioder, är den tekniska kvaliteten. Och flera spelare som är, bara gör en usel match. Och så har det inte sett ut i varje match.
Nej.
Så att så här, man kan inte bara, det vill säga att man kan inte bara landa på tränaren hela tiden. Alltså, igår var det många spelare som ska få underbetyg i tidningarna idag. Och allting kan inte en coach göra.
Jag tror också att det är lätt ibland att bara fokusera på att ett lag bestämmer hur en match ser ut. Att det är Mourinho och Spurs som ställer sig där de ställer sig i första halvlek och låter matchen se. Jag såg ett Liverpool verkligen gå ut i första halvlek också, till skillnad då från Arsenal som vi precis har pratat om. Ge oss bollen. Här är taktpinnen. Det är vi som bestämmer. Det här är Anfield. Vi är regerande mästare. Nu jävlar ska vi slå ut er.
Det man vill se.
Ni kommer stå ganska lågt. Mm. Därför kommer vi skölja över er i våg efter våg efter våg, så ni sjunker ännu lägre. Mm. Alltså det är inte bara Mourinho som bestämmer
Liverpool
exakt
är riktigt
vart
bra
den här matchen tar vägen. Ja. Utan det är ju ett Liverpool som trycker gasen i botten och spelar väldigt, väldigt bra. Sen så saknas kanske de riktigt liksom klockrena anfallen som slutar i avslut på mål där det krävs jätteräddningar för att undvika insläppt. Och målet som görs är ju väldigt mycket flax. Men det går ju inte att säga någonting annat än att Liverpool ledde väldigt rättvist efter första halvlek. Men det var ju mer deras förtjänst, tycker jag, än vad det var Spurs och Mourinho som... ja, valde att attackera matchen felaktigt. Sen så håller jag med dig helt. Det var ju en stor skillnad mot Crystal Palace-matchen. Mm. Hur han då ändrar på laget till den andra halvleken. Första 20-25 minuter i andra. Då är ju Liverpool riktigt illa ute.
Mm.
Tottenham har ju några jättelägen. Bergwijn i stolpen och Kane's nick på hörnan. Och det fanns ju fler embryon till att, som du är inne på, ett tekniskt misstag ifrån ett jätteläge. En frispelning i djupet. Och Liverpool skapade ju inte mycket alls.
Mm.
Men sen så blir det ju där. Vi återkommer ju till det ganska ofta i den här podden. Att liksom, fotbollsspelare är också människor. Det här är en idrott som är så jävla djupt rotad i hur, ja, men den alltid har spelats. Är du ett lag som, även fast du känner att fan, vi är det bättre laget här, vi kan göra 2-1, så tror jag att det går liksom inte att skaka av sig att fan, nu är det bara 10 minuter kvar, vi har 1-1. Det är viktigare att det inte förlora bara den här matchen, att vi ska gå upp och ge allt för att vinna den. Och så får Liverpool liksom kontroll över sista 10-15. Och till slut kan man trycka in
hela känslan med matchen sista 15 minuterna är att Liverpool har hur mycket tålamod som helst. De känns extremt tunga, de vänder hem, de byter kant, de söker inspel hela tiden. Ganska försiktigt, alltså så här, inte med någon stress, utan det känns som att man är ganska övertygad om att man ska vinna den här matchen. Samtidigt vinner Tottenham bollen. Vad gör de när de vinner bollen? Tekniskt misstag.
Mm.
Det finns spelare att spela till. Det finns passningar, det finns fria ytor, men de missar man med att slå passningarna på rätt fot. Dels missar man att slå bollarna på de fria ytorna. Man tar dåliga beslut. Och sen börjar Liverpool ställa om lite när man lirar ut till Mané hela tiden, för man känner att han är ett stort jävla övertag här mot Aurier.
Mm. Ja, Aurier hade lite jobbigt.
Han är extremt jobbigt. Och det här känner ju Klopp. Det här känner hela laget.
Fick inte hjälp dock av Lucas och Sissoko.
Får ju noll understöd av Lucas. Så han kommer ju förbi varje gång. Så Liverpool, de bara trillar runt. Och sen så kommer bollen ut till Mané. Och så kommer den ut till Mané. Och så går han förbi. Och så blir det farligt hela tiden. Alltså det kändes bara som att för Liverpool kommer att göra ett mål. Och så kommer det visserligen på hörna, men målet kommer. Det var det mest väntade som kunde hända i den här matchen.
Vad tycker du om det Mourinho sa efter matchen? Att jag sa till Jürgen att det bästa laget förlorade. Ja, är det bara liksom Mourinho being Mourinho?
Såklart,
eller?
Såklart att det är. Och sen ser ju han såklart, eller det han menar ju att Tottenham har flera farliga chanser under den andra halvleken. Ja, det stämmer. Men det är Mourinho som är Mourinho helt enkelt. Han vill ju vara den personen också. Han vill ju stå i händernas centrum. Han vet ju precis vad media kommer skriva och vad folk kommer prata om efter den här matchen.
Har man någonsin sett?
Han känner ju, han är ju i det läget just nu som han älskar att vara i.
Ja, ja.
Han har lite häng på titeln och han är i händernas centrum. Alla pratar om Mourinho. Och det där föder han bara efter matchen.
Det är väl den här gamla AIK-parollen va? Gnaget, gnägget. Må de hata oss. Blott de fruktar oss.
Va? Ja.
Eller?
Ja.
Nej, men det är väl så, alltså, det var väl framförallt Mourinhos Chelsea och sen inte lika mycket Inter. Inte lika mycket Real Madrid, men det fanns ju de två lagen också. Det har ju absolut inte funnits i hans senare Chelsea, i hans Manchester United.
Nej.
Det var ingen riktigt som liksom kände att det är de mot världen.
Nej.
De är någonstans där borta och gör sig lite oväsen. Men det är inte alls den här liksom vi mot världen attityden.
Nej.
Som Mourinho är tillbaka i nu. Jag skulle bara säga det. Ser du då när José Mourinho och jag var nära att säga bara José.
Ja.
Så man känner honom.
Ja.
Nej, men såg du när Mourinho och Klopp de tog väl i hand, men att det blev då liksom en dispyt direkt på visslan.
Mm.
Och så hör man
jag
inte
såg det inte, men kommentatorerna nämnde det.
Okay, ja, jag såg det, men mutat.
Mm.
Så liksom, jag såg bara vad som hände. Man hör, det kanske inte ens är klarlagt vad som sades och så vidare. Det kanske var där Mourinho
någon
sa.
Någon slags polemik var det.
Ja. Det kanske var där Mourinho sa.
Mycket.
Bästa laget förlorade. Yeah. Hur som helst, Klopp står då med kanske hela fotbollshistoriens falskaste leende. Och mest ansträngda leende. För att han vet att så här, tänd inte till nu. Vi har vunnit.
Mm.
Vi har vunnit, Jürgen. Snart så ska du banka bröst mot The Kop och vi har tagit våra 3 poäng. Låt han hålla på.
Mm.
Men han har så jävla svårt för att hålla sig. Så, är det, jag måste fånga det där leendet med en screenshot och lägga ut bara för att visa att det, alltså, ja, du kommer fatta.
Ja. Ja, men jag tänkte på det. Ibland du vet när du ser matcher så blir saker och ting jävligt klara för dig. Och igår när Tottenham då hela tiden blev nedtryckta och skickade långt, så blev det jävligt klart för mig att de hade mått bra av Zlatan i laget. Och det säger jag inte för någon slags Zlatan-runk här nu. Men de skickade upp bollen hela tiden. Tänk dig att ha en spelare som Zlatan i laget. Alltså, och så började jag tänka på honom i matchen. Tänk dig att ha honom där uppe. Så varje gång Tottenham fick bollen så liksom såg jag Zlatan framför mig stå där med sin extremt breda axlar och ta emot de här långa bollarna, för att han vinner varenda närkamp. Han vinner varenda jävla duell när han är på huvud. Antingen skarvar han vidare eller så suger.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Eller så får han en frispark. Tony var en sån spelare tidigare. Kane är superbra.
Kane
men han är inte
plus
bra
på mycket. Men
nej,
det
inte
är
fem
ju
plus
inte
felvänd.
Nej, exakt. Det är inte den bästa anfallen i världen.
Nej,
på
Bierhoff var extremt bra felvänd också. Alltså det är dessutom en egenskap på fotbollsplanen som är jävligt svår att träna sig till. För det är ofta bara på matcher liksom, du kan träna det. Och det kommer med erfarenhet. Så här bra har inte Zlatan varit. Alltså, Bierhoff är en late bloomer. Ja, han var det för att han lärde sig de här grejerna sent under karriären. Men jag tänkte i alla fall på det. Och sen,
vet du vad jag bara säger innan du fortsätter? Precis som du menar att Svante Samuelsson är den sämsta huvudspelaren sett till längd,
ja,
i fotbollshistorien.
Mm.
Vet du vem som är den sämsta target playern sett till kilon och centimeter?
Sett till kilon och centimeter. Nej.
Hulk,
ja.
Hopplöst i liksom
hopplöst
det spelet.
Iskall i det spelet. Men du kan inte vara så stor och så stark och vara så dålig felvänd.
Nej. Han var för sugen på liksom, nej, jag går med bollen istället. Mm. Jag går med och skjuter kanske. Kanske, men skjuter jag sönder ribban. Jag är Hulk.
Ofta när man tränar individuell teknik, men tränar individuellt när man tänker på spelarna när de är små, även tonåringar, så är det ju mycket teknik och fokus på avslut. Är det någonting man borde lägga in, så är det ju verkligen träna felvänd. Hur gör du? Hitta övningar som man lär sig.
Och man behöver ju verkligen inte vara 1,95 och väga 90 kilo för, nej, att vara en bra spelare, nej, felvänd. Nej. Alltså jag tycker ju att Dries Mertens,
jättebra spelare felvänd,
underskattad, för att det är ingen som pratar om honom felvänd för att han är så liten.
Ja. Nej, men när Sarri gjorde om honom till falsk nia, det var ju det som var det roliga med Mertens. Alla sa ju att men nu är Mertens falsk nia. Det sa man ju bara för att han var kort. Det var ju,
så han var nia.
Någon slags rasism inte, är ju i det. Så, men han är kort, han kan inte vara nia. Ja, då var han falsk nia. Han var dunder nia. Han var ju fan längst fram i straffområdet hela tiden, ja, och petade in bollar. Och dessutom target.
Ja. Nej, det är skönt att vi till slut nådde fram när vi har känt och tyckt samma sak i så många år, båda två. Mm. Jag avbröt dig där.
Nej, men fantastiska bilder på Firmino. Som, alltså, just det löpet, även pre-corona, fullsatta läktare, när man springer över hela planen för att komma till sin kurva.
Du har ju,
jag har några Stockholmsderbyn definitivt.
Du har ju absolut då Henri på gamla Highbury när han gör det där målet. Och han slår sig över bröstet och glider länge på knäna. Och sen, vem blir han omfamnad av?
Ljungberg.
Chaban.
Är det Chaban?
Om jag inte är snett på det, så är det Rami Chaban som är där.
Nej, men det där är dina prime-år, Gusten.
Du har ju Adebayor när han gör mål mot
själv
Arsenal.
Själv satt man på en jävla haschbuss på väg ner till Bari när det där hände.
Ja. Men kommer du ihåg Adebayor? När han gör mål mot Arsenal, har gått till City, bespottad som fan, så gör han mål och springer över hela planen för att glida på knäna mot Arsenal-supporterna. Mm. Det var episkt alltså.
Ja. Sådana här grejer händer så jävla sällan nu för tiden.
Vad fan, det är, har vi mer? Har inte...
Är listdags för Toto-lyssnarna? Hörrni, vilka är era mest episka springa över hela planen och fira?
Han sprang inte över hela planen, men av någon märklig anledning så dyker när Gudetti gjorde mål här mot Färöarna eller vad det var upp, och han kör jag.
Jo, men det är ju inte springa över hela planen. Nej, men han, det är någonting annat.
Han rör sig långt.
Ja, men då skulle du kunna nämna Sebastian Larsson som springer fram till Malmö, ja, också. Alltså, det är ju inte över hela planen till kurva. Jag söker någon glädje här, eufori.
Jag fattar.
Vill fira med supportrarna. Det fanns sett. Nu kommer jag på en som är hur fin som helst. Det är när jag är i Varese och kollar på Varese Provercelli. När, och sen nu ska jag bara komma på Kimpa, vad fan heter han, anfallaren i Varese. Jag ser en bild på mig och han vill ha Negroni i Varese efter. Nej, före matchen, dagen före matchen. Han stack in en liten lapp till prostituerade.
Där förstod jag ingenting av.
Vi bodde på
han
samma...
Han stack in en liten lapp
med ett nummer till prostituerade.
Jaha.
Ja, okay. Här går bara om ni behöver lite ligga ikväll. Jag säger så här. Jo, när jag var i Varese och Ebagoa heter han, sprang över hela planen. Sen tog, i Varese har man en gammal cykelvelodrom. Så springer de då upp för velodromen. Och den är ju mycket högre och längre än vad man tror. Mm. Alltså det tar tid att komma upp den, och som är skruvdobb på betong, misstänker att den är gjord av. Mm. Så halkar ju till där och liksom ändå liksom hasar sig upp och till supporterna. Så jävla fint. Min största fotbollsupplevelse någonsin. Bräcker varenda Champions League-final, ska du veta, Gusten.
Ja, men
Ebba Goa som springer över hela planen och firar med Varese-supporterna.
Jag har suttit och funderat lite här medan du pratade. Inzaghi hade ju med det som målgest varanen gjorde mål. Det var ju aldrig det här en gång så bara tappade han det. Folk får helt enkelt hjälpa till med klassiska målsprintar. Men visst är Firminos en kandidat till en av de mest minnesvärda från senare år här.
I och med, ja, men coronan i och med det, och allt igen.
Ja, dels det att det sker här nu när publiken är tillbaka. Men också att han har väl gått mållös på Anfield i typ så här 2,5 år.
Det finns många parametrar som gör det till en, inte episk kanske, men ändå en målgest och ett mål man kommer komma ihåg. Kanske så, är det till och med så att i slutändan om Liverpool vinner titeln precis före Tottenham att det blir ett mål som väger tungt dessutom.
Ja, det var det jag skulle komma till. Det har ju inte varit speciellt många matcher utöver dem mot Manchester City. Nej. Som Liverpool har avgjort och man har känt att oj, det här är en major vinst. För det har funnits luckor ner till tredje placerade laget på 10, 15, 20 poäng ändå. Så det har bara varit mot Manchester City. Det har varit befogat att fira så som Firmino firade igår. Om du fattar vad jag menar.
Aj.
Men i år, den här säsongen, det vet ju Liverpool inte minst med alla skador de har haft och dragit på sig. Och det ska spelas Champions League och det är superjämnt och det är speciellt med corona och ingen publik och lite publik och kommer det publik och Det kommer vara jämnt hela vägen. Det kommer vara sena avgörande mål som kommer få stor betydelse för hur den här säsongen slutar. Och att det här sker på tilläggstid mot Tottenham som nog av alla på senare tid har räknats in definitivt i toppstriden och förmodligen kommer vara där hela vägen in i maj. Så är det klart att det är det var kul att se.
Ja, men det var det verkligen. Från det ena till det andra. Ska vi bara nämna det eller?
Vad?
Gige.
Ja, han gjorde ju två mål igår. Ja. Alltså det ena målet är riktigt bra.
Ja.
Det är en riktig slägga. Och ett sånt mål, det gör ju att det kvittar vad motståndet heter. Det är faktiskt en sak när man...
Du petar in på baljan i en Copa del Rey mot ett brödgäng.
Det missas i markering eller folk stöt bryter bort sig för att så går det till i femte divisionen. Ja. Eller det är liksom ett passningsspel som leder fram till en tap-in. Exakt. Som aldrig hade gått mot ett La Liga-lag.
Det här är väl typ ett tertiära lag, eller?
Om det nu är fjärde divisionen. Jag förstod det som att det var ett fjärde divisionslag.
Okej.
Men för er som inte har sett målet...
Segunda A, segunda B, tertiära.
Ja, det är...
Då är det väl fjärde.
Han vänder ju upp utanför straffområdet och bara låter vristen mullra.
Ja.
Och så bara smäller i taket.
Ja, men det är ett snart skott liksom som i perfektion. Som lärs ut.
Nej, det var fint. Det var jävligt bra. Mycket, mycket vackert. Jag tror dock ändå att med...
Det hjälper
med,
inte med det.
Nej, men alltså så här. Vi har pratat om att Marcus Berg sover dåligt. Alltså för JG är det ju game over med Zlatan.
Mm. Så är det väl.
Väl?
Nej, men jag tänker att han kommer till han en klubb varit, i januari. Han har inte januari.
Ens varit med i de största trupperna Janne någonsin tagit ut.
Nej,
under
hösten. Men det är inte Berg han konkurrerar med. Det är ju Sebastian Andersson och de gubbarna. Och jag menar, gör han en om han nu... du vet hur det funkar idag. Tillfälligheter. Fan, Linus Alenius kan bli värvad för att han gör ett supermål i superettan för Hammarby.
Ja, man är inte chockad.
Ja, Van Basten och alla, hela Europa. Så varenda agent pratar om Linus Alenius mål. Då kan väl fan JG med det där målet hamna i en hyfsat bra klubb.
Ja.
Jag utesluter inte i alla fall att han hamnar i en helt okej klubb. Sen om det är Feyenoord eller om det är en tysk klubb eller vad det nu är. Och att han där gör 12 baljor under våren och således går om Sebastian Andersson, det utesluter jag inte.
Samtidigt har ju gnagarna börjat flirta och locka och poppa.
Alltså.
Jag har inte sett det.
Ja.
Senaste tiden har det varit väldigt mycket kom hem så ska norra ge dig kärlek.
Jo, men han föder ju det själv genom att han lägger ut en Insta-story med en AIK-tröja på sig. Gör han inte det?
Den var väl fejkad. Men han
jo,
har
den var ju fejkad.
Han har väl lagt ut någon annan story om där man hör hans barn sjunga hatar Hammarby. Och...
I frugans vlogg så har han ju gått runt och sjungit ofta och sådär. Det har ju uppmärksammat.
Ja, okay.
Men det råder väl inga tvivel om att han är AIK-are? Han behöver inte visa någon
nej,
tröja.
Nej, herregud. Jag menar, det råder heller inga tvivel om att han tjänar typ 20 miljoner per år.
Nej. Och har gjort så sedan 16 och är van med det och vill fortsätta göra det.
Exakt. Jag tror att gnaget med dessa ständiga Q2, Q3 och Q4-rapporter som man ibland bara liksom...
Jaha, var det dags för Q-rapporten?
Tvingas sköljas över med i sitt Twitterflöde här och där förstår att... Jag tror inte Gnaget kan matcha det där.
Nej.
Jag tror inte att det kommer finnas på Jurelius erbjudande bord någonting som får Gigo nappa.
Träffade Jurelius nyss.
Ja. Å andra sidan så springer väl Micke Lustig runt och spelar fotboll för ett barnbidrag i månaden och ett busskort och ett par skor. Så att, ja, det kan väl ske. Det jag i alla fall gläds åt var att det var ett jävla fint mål.
Det var ett jättefint mål och det måste vi såklart uppmärksamma.
Jag har två saker som jag kort skulle vilja prata med. Hur mycket har du hängt med i det som händer i Norrköping?
Med Hunt, sportchefen, och att det är väldigt många som är missnöjda, är det du menar?
Ja, och inte bara missnöjda, utan det är ju en så kallad massflykt. Mm. Har du hängt med i det här senaste dagarna?
Ja, hyfsat. Jag har en väldigt god vän som är med i Kalifatet. Den enda supportergrupperingen jag bryr mig om. Vars åsikter är de enda åsikter jag lyssnar till.
Jag ska läsa innantill här nu från Fotbollskanalens artikel, så ni inte tror att jag misskrediterar någon eller rippar någons hårda arbete och bara kör ut i podden och tar cred för det. Så här står det i Fotbollskanalens artikel. På kort tid har nu idrottsskadeterapeuten, kan det vara Dale Resse?
Ja,
Dale Ress. Dale Resse. Ledaren Stefan...
Svårt det där.
Men D-A-L-E, ja. Borde ju vara Rail. Borde ju vara Dale.
Dale, ja. Eller Dale. Men sen norrman från Tromsö.
Exakt, R-E-S-S-E. Då luktar det ju helt plötsligt Norge. Resse. Dale Resse. Ledaren Stefan Tordarsson, marknadschefen Robin Bånehav, klubbens SLO Fredrik Nilsson, klubbdirektören Jens Magnusson och trotjänaren Stefan Hellberg har valt att lämna klubben. I söndags då riktade den Hellberg stenhård kritik mot hur klubben leds av styrelsen och framförallt ordförande Peter Hunt. Citat, jag kan inte längre ställa upp på den kultur vi har i vår förening idag. Styrelsen behandlar inte folk på ett respektfullt sätt, sa Hellberg till NT.
Vad är det som har hänt då? Det är ju
nej, men uppenbarligen,
massa luddigt surr här. Då.
Ja, men uppenbarligen så är det ju en arbetsmiljö som är helt...
Men de är väl en del av den arbetsmiljön?
Ja, fast de menar ju på att det är styrelsen...
Alla de här personerna, alla de här personerna menar på att det är en person som skapar det här.
Nej, styrelsen, men i synnerhet Peter Hunt, alltså styrelsens ordförande. Om det nu är så att man finner sin arbetsmiljö helt hopplös att verka i, då har man väl sin fulla rätt att säga nej, det här är ingenting jag vill vara en del av. Jag vantrivs i den här miljön. Tack för mig. Det här är inte för mig. Men då kanske du såg Robert Lauls tweet.
Nej,
där han
det gjorde jag inte.
Skuldbela personerna som lämnar. Att vad sätter ni Peking i för jävla sits nu, tror ni? Och det gick bara inte ihop.
Du känner lite prolull i det här alltså.
Jag menar så,
vad ska ni ta vägen nu?
Ja, men Laul spelar ut något kort att så här, vad är det för jävla stil att sätta Peking i skiten?
Jag är pro Laul.
Ni hittar varandra här,
ja,
i denna märkliga 100%.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ja, jag fattar. Jag förstår faktiskt ingenting här. Hunt har i alla fall svarat på den här kritiken med ett öppet brev som Expressen publicerat.
Jag vet inte varför, men jag känner mig otroligt pro-Hunt här.
Och Lull.
Och, ja. Lull och Hunt. Och
jag säger Laul. Det är Thomas väldigt subtila... smeknamn Lull som ska fälla. Jag säger Robert Laul. Jag pratar bara om Robert Lauls tweet här, ja, ur ett professionellt sammanhang. Jag driver, ja, en fotbollspodd. Ja, jag
tyckte det var jävla proffsig, Gustav.
Jag tyckte den var
häpnadsväckande. Du är så jävla proffsig. Ja.
Min rygg är, ja, fan friare än luften. Ja. Hur som, Hunt, han är ju väldigt tydlig med att han fattar inte vad det är som händer. Idag upplever jag att det från enskilda individer finns en kritik mot arbetsmiljön och kulturen i föreningen och även en kritik mot mitt ledarskap. Detta tar jag på största allvar. Det skulle vara befriande om denna kritik på något sätt kunde konkretiseras.
Ja, men det är det jag säger, Gusten.
Jag tar naturligtvis massa, felaktiga
massa
beslut.
Massa joller från massa folk.
Och kommer säkert att göra det även i framtiden. Men min ambition är dock alltid att agera för vad som är bäst för IFK. Ja. De personer som nu uttalar sig eller slutar har jag aldrig, jag upprepar aldrig, haft några personliga konflikter med. Men
här har du Peter Hunt, jag kan ingenting om det här. Men jag ska berätta för dig hur det ligger till. Peter Hunt är väldigt osvensk. De här personerna runt honom, det är ett gäng svennebananer som inte vågar säga, vågar inte öppna munnen, de vågar inte prata, de vågar inte säga så här, nu är jag missnöjd med det här. Utan de går runt kaffeautomaten där uppe i Kassa Peking. Och så snackar de skit. Och han är så dålig. Och så fortsätter, jag ska fan sluta. Hunden är så dum. Och så går de och pladdrar och jollrar och allting. Och sen så leder det till att man gör en lite sämre säsong. Jensa, har han fått kicken än eller?
Nej.
Nej, han är kvar. Ja, Jensa är kvar. Men du vet.
Enligt man, Disco så har han två val. Jaha. Stanna eller
dö.
Lämna. Nej, dö är faktiskt inget.
Det är hunten har sagt det, Jensa. Stanna eller dö. Du ska ingenstans.
Osvenskt.
På väg att bli min personliga favorit. Och sen så har allting det här, då kan man ju tycka att hunten borde ha känt av det här. Men han har väl bara kört på för Pekings bästa. Återigen, jag kan ingenting om situationen, jag har ingen insyn, men det här är vad som har hänt. Så hela Svennebananligan, de liksom stoppar svansen mellan benen, drar från klubben och där kvar står Hunt och undrar, vad i helvete är det som händer? Och det är samma jävla personer som säger att de ska högt i tak, men de vågar inte öppna munnen.
Hunt är alltså en person som enligt dig är en sån som säger att det är högt i tak och som också efterlever det.
Ja.
Han har fan högt i tak.
Ja.
Medan de här personerna som har lämnat, det är personer som nickar med och säger att det är klart att det är högt i
tak. I Peking har vi högt i tak.
Men det är inte speciellt högt i tak.
Nej. Det är nog 30 i tak.
Och återigen, spetsa öronen här nu, Peking-supportrar. Jag tycker inte så här. Det här är Thomas som tycker och tror och lägger ut texten så här. Peking-fans, de har i alla fall bara viftat bort det här öppna brevet från Hunt som nonsens. Precis som säkert många andra viftade bort Kinbergs Facebook-inlägg och försvarstal om vissa saker som att, ja, vad fan ska han säga då? Alltså det är väl klart att nu kommer det ganska många tecken smörja och lögner och verklighetsförskönande utspel här för att rädda sitt eget skinn. Jag lägger ingen värdering i vad som faktiskt är vad i det här fallet. Jag konstaterar bara att Peking-supportrarna är väldigt tydliga med att Peter Hunt är inte längre önskad som ordförande i den här föreningen och har uppmanat valberedningens ordförande Lars Alm att avstå från att föreslå Peter Hunt som ordförande på årsmötet i februari 2021.
Jag ska åka ner till Norrköping, källa på läget på vägen. Jag ska ställa på en Nyköpingsbro, ska sätta upp en banderoll: rör inte vår hund, din kunt. Vad säger de om den?
I Nyköping?
Jo, men det är ju på vägen ner. Det är ju en stor Nyköpingsbro liksom, alla känner till.
Okej. Okay. Ja. Ja, det här ser ut att kunna bli en följetong och en soppa. Och då undrar man ju också så här, om nu man får igenom det här att Hunt inte längre ska vara kvar, kommer då de andra tillbaka då? Och att det här är då en aktion för att avsätta Hunt. Och det är det man vill ha bort. Eller har
synliggöra missnöjet.
Eller har det bara gått så långt att man känner, nej, jag är klar med IFK Norrköping. Mm. Tack för mig. Mm. Jag bryr mig inte om vem som sätter sig på ordförandeposten härnäst. Ja,
det vet man ju inte. Men om man läser situationen här med föreningsdemokrati och alltihopa, så är det väl det som kommer hända. Att han kommer avsättas på ett eller annat sätt.
Tänk att detta avsnitt ska
men jag
avslutas.
Tror inte att det är... Återigen, jag har ingen jävla insyn i detta. Men jag tror att det är det sämsta som kan hända för IFK Norrköping.
Tänk att det här avsnittet skulle avslutas med Thomas Wilbacher, Peter Hunt och Robert Laul hittar varandra i en tremanna tango. En osvensk,
en polsk rumba.
En polsk rumba med osvenska takter.
Det är mycket högt, höfter.
Det är högt i tak och mycket höfter.
Det är högt i tak och mycket höfter.
Ja, det är sanslöst alltså. Ja. Avslutningsvis, schnitzel.
Ja.
Vet du vart den ska?
Jag vet inte. Den John Barnes?
Nej.
Har du följt surret?
Ja.
Efter spelet.
Och är det någonting jag fan i mig har förstått sen förra veckans avsnitt där vi behandlade då rasistskandalen, eller i alla fall den väldigt uppmärksammade incidenten med rasistiska förtecken mellan PSG och Başakşehir, så har jag verkligen förstått. Det här är, jag har liksom inte greppat det. Sen följer inte jag honom eller... Nej. Engelsk fotbollsmedia slaviskt. Nej. Men John Barnes, det verkar ju vara en av allmänheten väldigt liksom bespottad person som totalt har gått bort sig i vem han är, vad han säger. Det är väldigt mycket provokation. Han har blivit någon som för liksom färgade människor inte alls ska föra deras talan. Nej. Och de tycker att det är en bra talesperson. Så det är i alla fall det jag har lärt mig av John Barnes den här veckan. Nej, vad tänkte alltså, du på något specifikt?
Men jag tänkte väl på hela situationen. Alltså, dels är ju det han säger, det John Barnes säger, är ju att det finns en stor kamp att ta här mot rasismen. Men man kan lägga sin energi på att faktiskt göra någonting istället för att gapa för att någon säger det den här rumänska domaren sa. Men det var inte det jag skulle säga, utan det har väl skett någon försoning efter det också mellan Dembaba och den rumänska domaren.
Så har jag förstått det också.
Ja.
De har väl uttryckt att det är bra människor, ja. Båda två, ja. Gentemot varandra.
Ja.
Liksom.
Ja. Så att jag tänker bara att det var värt att följa upp både John Barnes och det var ju bra det du sa då, att man känner till det. Och så får alla ska ha sin egen åsikt, men det är i alla fall det som har hänt.
Det var inte dit schnitzen skulle i alla fall, utan den går till Niklas Maripo.
Jaså, till Marpan?
Ja.
För att han valde degen istället för mina italienska alternativ som jag bollade upp för honom.
Nej,
för tal om att han svänner banan.
För att han med sitt kontrakt i Degerfors och nästa år då allsvenska spel visar för alla som kanske tror att det är över när man är 22 bast, 23
och hamnar bast i den amerikanska andra divisionen, ja, alltså, för $2,500 i månaden och ja, så lite skatt och bil på det.
Jag tror det är skarvat. Alltså.
Ja, det kan vara $1,800 ja. I månaden.
Hans tröja från det här laget har ju hängt på vårt kontor i typ 3-4 år. Jag har fortfarande inte lärt mig vad laget hette. För att det är Jackson.
Ett lag som man inte vet ens vad det heter. Nej. Vidare till IFK Mariehamn. Alltså,
Åland.
Åland och fotbollskyrkogården.
Ja, men, som vi benämnde det för några månader sedan. Nordens savannen.
Ja, exakt. Han har alltså tagit sig från Nordens savann. Och var tar han sig då någonstans? Jo, han tar sig till Akropolis. Jag har mött Akropolis i Division 4. På tal om vad är Arsenal idag och vad var Arsenal? Vad är för bild av Arsenal? Min bild av Akropolis, det är Lasse på mitten med stockar till ben som han var livrädd för att gå in i närkamp med. Alltså,
och en hel del greker.
Ska ja, säga. Men alldeles för få greker för att de ska upprätthålla någon slags grekisk hålla upp någon grekisk fana. I alla fall när jag mötte dem. Nu kanske de har fler greker i laget.
Alltså, jag kan säga så här, det Akropolis jag mötte i många år,
ja.
då var inte liksom den typiska spelaren någon Lasse.
Ah, okej. Okay. Ja, det har säkert ändrats med åren. Maripo som helst kommer till Akropolis efter hela den här resan som vi pratar om.
Har jag berättat om Michael Allen?
Nej.
Det är nog många i Stockholmsområdet som vet vem Michael Allen är. Okay. Fantastisk anfallare. Alltså han var helt otrolig.
För bra för sin division.
Ja, alltså hade han tagit liksom fotbollen seriöst utifrån liksom hur man lever sitt professionella liv. Nu kände inte jag Michael Allen personligen och jag spelade inte med honom, men jag spelade mot honom i många år. Hur som helst, han kuskade runt i olika division 1, division 2, division 3 lag i Stockholmsområdet och erbjöd, enligt då myten, 25 för 25.
25 år, 25 kakor.
25 000 till mig. Hur mycket som är över bordet och hur mycket som är under bordet,
det skiter
han. Det bestämmer ni. Jag ger er 25 mål. Gjorde sina 25, jämnt. Så fort han nådde upp 25.
Då drog han.
Nej, men då, det var typ sista match.
Det blev inget 26 mål.
Det är fyra omgångar kvar, Marke.
Ja.
baksidan.
Alltså, jätteviktiga matcher, men då får man ju ge en bonus.
Men som du är inne på, via då någon skum underliga till MLS och Jacksonville United, kan de ha hetat. Mariehamn på Åland och Akropolis i Akalla, så har nu Niklas Maripo över 6 års tid, 7 års tid gnuggat sig tillbaka till allsvenskan.
Otroligt.
Och det tycker jag är förtjänt av en schnitzel. Det skänker verkligen hopp, inte bara till fotbollsspelare utan till alla, hoppas jag. Att fan, ge inte upp. Om ni vill någonting, det kan handla om att få jobb inom en bransch eller nå en plats på en utbildning eller vad det nu kan vara.
Finns bara en väg till framgång.
Tänk på Marpan.
Hårt arbete.
Exakt, och det tycker jag att...
personifierar Niklas Maripo.
Ja, jag tycker verkligen han ska slå sig för bröstet den här julen och vara stolt över sig själv, och det han har visat är möjligt för alla.
Kalvsnitsen, den bankar jag ut personligen åt dig, Nicke.
Hörrni, ha en väldigt trevlig helg. På måndag så hörs vi igen. Då är det måndagstotto precis som vanligt. Sen så summerar vi detta 2020 tillsammans med Erik Niva över 2 avsnitt på julafton och den 28 december.
Underbart.
Det blir fantastiskt.
Hörrni, glöm inte bort jultotto borta på resultattipset.se. Alltså alla vi, jag kommer förmodligen åka ur dem, men alla vi som har åkt ur har en revansch. Det är 3 omgångar, det är poängtävling. Så då kan alla som gnäller över att man hade otur när man åkte ur för man mötte någon bra, inte klaga längre.
Exakt, då är det bara att lägga så många poäng som möjligt i sin korg, så tävlar vi därefter. Det finns fina priser i potten som alltid. Stort lycka till er som är kvar i ordinarie resultattipset-tävlingen. Och så håller man väl ändå en tumme för att Wilbur José skakar fram 6 poäng ikväll.
Ja, 12, det är ju 2 matcher. Så man,
just det, 12
det är väl typ det som krävs för att jag ska gå vidare. Och slutligen, Gusten, vi ska gå ut och ta torsdag. Men ni som inte har handlat våra nya tröjor och mössor, gå in på nakata.se. Vi har t-shirtar, vi har hoodies med vår nya fina logga.
Precis. Jäkligt snygga grejer har vi faktiskt tagit fram.
Ja, den här gången är man stolt över Top Dog Olof som har gjort det här möjligt. Det finns väl en 30% av grejerna kvar fortfarande. Så vill man ha någonting, ja då går man in och beställer nu. Alla så blir man utan, och det blir ingen ny kollektion imorgon.
Nakata.se, det finns fina paketdealer att lägga vantarna på. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen.
Ciao tutti. The cup on shoes, and no, the best in the world is played Bobby for me, no. Oh no, when I give him the ball, he'll score every time. Si, senor, pass the ball to Bobby and he will score. There's something that the cup on shoes, and no, the best in the world is played Bobby for me, no.